Det er ikke så let å være modig. Vi kanskje selv har opplevd det noen gang. Og dagens evangelium kanskje også et evangelium om mod. Jesus som tar inn hos en syndere, som ikke verdiger, så å si, de respekterede, de som stod högst oppe i samhället, at ta inn hos dem, utan en som var foraktet av alle. Og det beteendet, det valet, vekker motstånd. Og det kanskje det første som gjør det så svårt med mod. Mod og modige mennesker vekker motstånd. Men vi får også tenke på Zacchaeus, som våger gå fram til Jesus, våger møte honom, våger gjøre alt han kan for å få kontakt med honom. Så det krävde mycket mod. Och kanske ännu mer att bryta med hela sitt gamla liv. Och då kanske var det inre motstånd som först måste ha brutits för att kunna göra något liknande. Både Jesus, Zacchaeus, människor som visat mod. Och som märkt hur det är när man är modig och visar modiga handlingar. Att det väcker motstånd. Om vi tänker på oss själva. På uppbrott som vi kanske är förfiga för att ta i. Eller om vi föreställer oss situationer på tunnelbanan. Där man ser det här där borta som händer där. Det blir inte bra. Men man vågar inte ingripa. Det får de rätta ut själva. Jag vill inte bli indragen i händelsen. Kanske blir man rädd att man också blir skadad i en konflikt. Och visst är det svårt att vara modig. Men mod betyder inte att vara god på aktig. Så som Jesus och Zacchaeus i evangeliet visar. Kräver i själva verket klarsynthet och urskilningsförmåga. Och vi befinner oss i allhelgona tiden skulle man kunna säga. Och jag vill presentera för er en anledning av denna tid och det evangeliet. Ett helgon vars bild är uppsatt i Mariakapellet som vi nu har tagit fram och står här bredvid altaret Pater Rupert Meyer. En ytterst modig man som visade just det mod i en tid då modiga människor behövdes. Han dog på allhelgona dagen 1945 i München, en sönderbombad stad efter andra världskriget. Han firade mässan och under mässan när han läste evangeliet saliga är de fattiga då fick han en stroke och dog 2 timmar efteråt. Och den 3 november, alltså idag, är hans minnesdag. Därför får vi se lite närmare på honom som föddes 1876 i sydväst Tyskland och inträdde i Jesus sällskap 1 år efter sin prästvigning. Först var det lite trevande försök som folkmissionär som han betroddes med. Och sen 1912 flyttade han till München där han blev själavårdare för Münchens migranter. I första världskriget ställde han upp som fältpräst och skadades allvarligt när han ville rädda och med sin kropp skydda en sårad soldat. Meyers vänstra ben måste amputeras. Och från och med den dagen gick han haltande genom livet, dock inte bara kroppsligt. Andligt var han efter krigets slut och alla de katastrofer den har framkallat mer beslutsam än någonsin. Han uppmuntrade och uppmanade människor till inre förnyelse och besökte politiska tillställningar. Det var en väldigt upphetsad tid. Han var också så modig att ge sig in på tillställningar som drevs av politiska krafter som stod helt emot kyrkan och det kristna budskapet. 1921 blev han utnämnd till rektor för Maria-kongregationen för män i München, en grupp som då hade flera tusen medlemmar, och han skulle komma att bli deras oomstridda ledare ända till sitt livs slut. Han introducerade söndagsmässor på Münchens centralstation och var på 1920-talet något av det man kallade Münchens sociala samvete, eftersom han tog sig an de fattiga och vidtog också strukturella åtgärder för att bekämpa fattigdomen och utsattheten i storstan. Han var en man som var klarsynt och som kunde läsa och tolka tidens tecken, och inte bara läsa utan också svara konkret på det han insett. Redan på 1920-talet insåg Porta Rupert faran med nationalsocialismen, som han från början tog ställning emot. Också efter nazisternas maktövertagande 1933 förklarade han öppet att en katolik inte kan vara nationalsocialist och försvarade kyrkans rättigheter och religionsfrihet. 1935 förbjöd den så kallade Caritas-insamlingen, en insamling för behövande. Vad gjorde Pater Maja? Jo, han ställde sig framför kyrkan på torget och fortsatte samla och stå där med sin bössa. De styrande ville täppa till munnen på honom eftersom han frispråkigt kritiserade regimen i sina predikningar. Idag kanske vi inte riktigt inser vilken risk han tog, medan de allra flesta av hans landsmän följde med strömmen, försökte komma undan eller helt enkelt teg, höjde han sin röst och lät sig inte förfäras av det alla mer eller mindre visste om. Nazisternas motståndare skulle förr eller senare förintas. 1937 fick Pater Rupert talförbud efter en så kallad sedlighetsprocess som moraliskt sett ville förfölja, förlöjliga och vanära honom och ta ifrån honom sin moraliska trovärdighet. Rupert Meyer struntade i predikoförbudet och fortsatte tala öppet. Den 5 juni samma år dömdes han därför av en speciell domstol för missbruk av predikstolen. Men han släpptes efter det att kardinalen och många Münchenbor hade protesterat mot domen. Och inför rätten sade han: "Jag fortsätter predika trots det förhängda talförbudet, till och med om de statliga myndigheterna bedömer mina predikningar som straffbara handlingar." Han fortsatte alltså predika och uppträdde öppet och arresterades igen 1938. Den gången sattes han i fängelse. 5 månader senare, han hade tur, släpptes han på grund av en amnesti. Förmodligen eftersom han gick med på att ändå inte längre tala öppet eller predika. Men han fortsatte med sina själavårdskontakter och hundratals människor sökte upp honom för att få råd och vägledning i en förvirrad tid. Och Gestapo och nazisterna krävde av honom att han skulle avslöja det han fick höra i själavårdssamtalen, vilket han vägrade. Och just denna vägran ledde återigen till en arrestering 1939. Den gången blev han insatt i ett koncentrationsläger i Sachsenhausen, där han levde isolerat från alla medfångar. Och eftersom hans hälsotillstånd försämrades så avsevärt, då kom man överens om att flytta honom till ett benediktinkloster långt borta från München i Ettal, där han skulle tillbringa tiden i en sorts exil. Och där levde han, var nedtystad, fick inte ha kontakt med yttervärlden, eller predika eller möta andra människor. För honom var just denna 5 års långa exil en väldigt påfrestande tid. Han var totalt isolerad, kunde inte längre verka som själasörjare och fördömd till att tiga. Och bara sparsamt och med stor risk för de inblandade kunde han ibland skicka ett brev till de närmast förtrogna. Han skrev i ett av sina brev följande: sedan min arrestering är jag levande död. Ja, denna död är för mig, som fortfarande är så full av liv, värre än den verkliga döden, som jag så ofta sett i vitt ögat. Efter krigsslutet återvände Rupert Meyer till München, försvagat och trött. Ett par månader senare var han död. När han stod där vid altaret föll han inte omkull. Han stod på sig som under hela sitt liv. Och tiotusentals människor deltog i hans begravning och besökte efteråt hans grav utanför München. Han var ett väldigt populärt helgon från början, utan att han var formellt helgonförklarad. 1948 skrinlades hans kropp i Bürgersaalkirche i München, och den 3 maj 1987 blev han salig förklarad av Johannes Paulus den andre i München. Om du ser på detta livsöde, på denna person, pater Rupert Meyer, och har i åtanke det vi hört från evangeliet, vad krävs då för att vara modig som alla dessa vi har hört om? Först och främst kanske indifferens, inte likgiltighet, utan indifferens. Och med det menar jag att allt som sker mig kan hjälpa mig att uppnå mitt livsmål. Allt. Också vedermödor. Sedan behövs det hopp. Ingen kan ta ifrån mig mitt liv, eftersom det endast är Gud som har mitt liv i sin hand. Även om de dödar kroppen, så kan de inte ta livet ifrån mig. Det var fornkyrkans orubbliga tro på uppståndelsen som inspirerade så många, och också pater Rupert. Och den modiga handlingen riktar sig visserligen mot något negativt. För pater Ruperts del mot nazisternas barbari eller allmänhetens dövhet för de fattigas rop. Men han gör det för något gott, för något positivt. Och i kristen bemärkelse kan vi främst tala om mod, då en människa står upp för det dyrbaraste vi har. Livet som Gud har anförtrott åt oss. Och det kan ibland kräva ett högt pris. Vem vill väcka uppmärksamhet eller anstöd? Vem vill avvika från den stora massan och sticka ut? Vem är beredd att acceptera nackdelar för sin övertygelses skull? Mod förutsätter sårbarhet. Mod förutsätter sårbarhet. Det visade pater Rupert Meyer i högsta grad. Jag är säker på att han själv inte tyckte om att bli sårad. Allt annat vore sjukligt. Men han såg. Han såg att det fanns situationer då sår var oundvikliga för livets och människors skull. Och därför också för Guds skull. Rupert Meyer, en kristen, älskar livet. Och därför tar han risken. Visst var det extrema tider pater Rupert Meyer levde i. Men kanske vår tid extrem på andra sätt. I helgonen besöker oss Kristus genom alla tider. Och kanske är det just det besök vi idag behöver. Besöket av någon som uppmuntrar, ja, uppmanar oss till att ställa upp. Att vara modiga. Att protestera och tala när det liv som Gud skänkt oss föraktas och skändas. eller också mod att ta ett personligt, långtgående och smärtsamt steg i vårt liv. När jag bevisste sådana otäcka situationer på tunnelbanan, då snurrade jag också runt i mitt huvud. Och ibland ber jag Pater Rupert Meyer om förbön. Ge mig mod att ställa upp, att inte lämna dig därhän, det som händer på tunnelbanan. Låt oss be honom om förbön och om mod. Han är en kraftfull förebedjare. Salige Rupert Meyer, ge oss mod för livets skull.